Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden. Nu är det fredag och vi är inte jättemånga timmar bort ifrån UFC 300. Och ja, det här kommer att bli en sån grym gala. Det ska bli riktigt, riktigt kul att kolla på. Jag har precis sett presskonferensen. Jag tänkte att vi ska diskutera huvudkortet. Ja, hoppas ni är redo. Men innan vi börjar, då vill jag hälsa välkommen till Liam Andersson och Elton Fanelius som har signat upp sig på Patreon. Välkomna grabbar, jättekul att ni är med. Det kommer att bli en rolig resa det här och jag hoppas att ni uppskattade det senaste Patreon-avsnittet där jag snackar om prelims. Det blev ett långt avsnitt, nästan en timme. När jag skulle gå igenom allting. Och det är också ett tecken på hur otroligt fantastiskt kort det är som vi har här nu på lördag. Jag menar bara att den här galan öppnar upp med Deveson Figueiredo mot Cody Garbrandt, Bobby Green, Jim Miller, Jessica Andrade, Marina Rodriguez, Jalen Turner, Moicano, Sadiq Yusuf, Diego Lopez, Holly Holm, Kayla Harrison, Calvin Cater, Aljamain Sterling, Giri Prohaska och Alexander Rakic. Vilka matcher! Fler av de här hade lätt, alltså alla, precis alla de här hade kunnat vara huvudmatch på vilken fight night som helst. Alla de här hade kunnat varit ett co-main event på en PPV. Många av de här har redan varit main event på PPV för att de är tidigare champs. Det är som Figueiredo och Cody Garbrandt, alltså former champ versus former champ. Det är sjukt. Och de öppnar upp underkortet. Öppnar, alltså det är stört, det är helt stört. Det är helt stört. Men som sagt, vill ni höra mina tankar om det? Ja, då signar ni precis uppe som de andra grabbarna på Patreon så får ni lyssna på det där. Och på Patreon får man i runda slängar ett avsnitt per vecka. Jag ska egentligen säga så här, man får ett avsnitt per vecka. Det kan hända att kanske två, kanske tre avsnitt på ett år inte dyker upp på grund av men jul, det är ledighet, det finns ingen MMA. Men ni får så mycket MMA och så stöttar ni podden, vilket gör att man fortsätter att rulla. Men hörni, vi sparkar igång direkt. Vad gäller presskonferensen, jag tyckte inte att det hände något speciellt. Det var inget jättemärkvärdigt. Jag tror jag kan ha missat. Jag tänkte, undrar om alla kommer att få en fråga. Och alla fick typ en fråga. Men om jag inte zonade ut i typ 40 sekunder så fick inte Marina Rodriguez en fråga. Jag vet att Andrade fick en, men jag tror inte att Marina fick en följdfråga. Att hon fick en fråga också. Så jag led lite med henne där. Jag tror att Jim Miller fick typ flest frågor. Han fick i alla fall två. Jag tror han fick den sista. Att Dana White fick den sista av Shaquem Buckley för sig. Men den sjukaste grejen är ju, jag vet inte om ni har, alltså om ni inte har sett det, men det är ju helt stört. Alltså någonstans man misstänkt väl att det kunde gå åt det här hållet, men Bonusen sexdubblades. Den gick från 50k till 300 tusen. Det är 3 miljoner i bonus, vilket är helt sjukt. Jag ska kolla dollarkursen här lite snabbt. Ja. Den är på 10,77 just nu. Det betyder runda slängar 11. Så det är nästan, alltså det är snudd på. Det här kommer landa på typ 3 miljoner. Och där tog min matte slut. Men alltså helt sjukt. Alltså det hade nästan kunnat landa. Nästan, om vi säger så här. Det blir nästan 3, vad blir det? 3 miljoner 300 minus typ. Ja, sjukt mycket pengar. Jag är lite för nyvaken här nu. Och jag känner att jag skulle inte sätta mig här och räkna matte. Men det är helt sjukt. Det är helt galet. Sjukt bra pengar i alla fall. Hur som helst, de får 3 miljoner. 3 miljoner plus svenska kronor i bonus, vilket är galet. Det brukar vara i runda slänga 50k typ. Nästan 51k i vanliga fall. Och nu får de det här. Men då undrar man så här, gör det här att de blir mer, alltså, för det finns ju en risk här att man blir övertaggad. Man jagar den där bonusen så mycket att man lämnar upp öppningar också. Vilket kan vara lite spännande för oss, såklart, för dem. Så att det blir väldigt roligt att se. 300 000 dollar i bonus, det är helt sjukt alltså. Tänk dig själv om du är, nu vet ju inte jag vad de sitter på för lön. Jag tror inte att de som sitter där uppe sitter på 10-10, men jag kan tänka mig att Brundage till exempel, han har nog säkert den sämsta betalningen av alla där. Men han har gått x antal matcher i UFC, men han sitter på ganska många förluster. Vi börjar med den matchen direkt, eftersom att det ändå är första matchen på kortet, så att vi tar det därifrån i den ordningen. Kolla Cody Brundage då, 29 år gammal, han är 185 cm lång, 10 vinster, 5 och 3 sub, 1 domslut, en other står där, han har 5 förluster, 2 och en sub och 2 domslut. Kliver in med 2 vinster i ryggen, Jacob Malkoon. Blev en diskning på grund av illegal elbow där i slutet av första ronden. Sen slämade han till och knockade Zachary Reese. Jag tror att det var den där galan där det var så här fler KO slams, vilket var helt stört. Innan det 3 torsk. 3 torsk. Olisejczuk, Vieira, Dumas. Han har fightsorganisationen sen 2021. Han rider just nu på 2 vinster. Han fightades 4 gånger förra året. Torskade de 2 första, vann de sista 2. Ja, vet ju inte vad han har för pay, för att han har ju uppenbarligen gått ganska många matcher, men jag tror inte att han sitter inte på någon galen lön liksom. Det har ju svårt att se. Så att där blir det ju intressant när bonusen är så långt över din show money, att det bara är så här, måste göra något. Jag menar, tänk dig själv, Brundage, han kanske kan 5-gångra sin paycheck där ifall han lyckas få en bonus. Men vi tittar då på Bonickel, och jag menar, det är ju på grund av Bonickel som Cody Brundage överhuvudtaget har någonting att göra med UFC 300. Man kan väl i princip säga att de här två är det så kallade odd man's out vad gäller det här kortet. Kanske inte riktigt Nickel, men jag fattar att så här, folk har kritiken mot att Bonickel är på huvudkortet. Jag köper verkligen det. Samtidigt så förstår jag att han är där. Jag menar, killen har gått 2 matcher i UFC. Han debuterade förra året i mars. Han fightades mars-juli. Mötte Pickett först, submittade honom via en armtriangel. 2.54 i första ronden. Sen mötte han Valentin Woodburn. TKO-ar honom 1 minut in i den första ronden. Eller förlåt, 38 sekunder in i den första ronden. Och UFC förstår, den här killen kan bli en superstjärna. Fantastiskt att sätta honom på UFC 300. Hade han lika gärna kunnat fightas på underkortet? Ja, absolut. För jag tror till och med att det kommer vara mer ögon på underkortet. För att det kommer finnas de som ser underkortet för att det går på liksom Fight Pass, det går på kabel-tv där borta och så vidare. Förutom att titta på det, ja, jo, precis, så börjar jag tänka, resten av vissa kommer se det liksom som vi ser via Play här, och vi betalar inte liksom 800 spänn eller vad den här pay-per-view kostar, utan man ser det via sitt via Play-konto bara. Men sjukt många hade sett även den fighten där, så att hade de satt till exempel Jiří Procházka och Alexander Rakic som öppnar upp det här kortet. Jag tror inte folk hade haft den här åsikten, utan det blir väl det. Bonickel har fan två matcher och bla bla bla. Men vem vet? Vem vet om Bonickel liksom är den här superstjärnan som UFC kanske tror? Vilket han mycket väl kan vara. Och vi kommer ju få se nu på lördag ifall han kan fortsätta den här fina segersviten som han har i UFC. Men Bonickel i alla fall, han är 185 cm lång. Nyligen fyllda 28. 5 vinster, 2 och 3 sub. Han har aldrig varit i andra ronden. Hans längsta match än så länge är Jamie Pickett. Det är Jamie Pickett. Annars är det 33 sekunder, 1.02, 52 sekunder, Pickett 2.54 och senast 38. Men det är helt, alltså det är helt galet. Killen har spenderat lite mer än 5 minuter där inne. Fan, det är så sjukt. Det är så sjukt. Det är så sjukt. Så det blir intressant att se hur den här matchen med Brundage utspelar sig. Brundage själv ska ju också ha brottning i ryggen, samma typ av brottning också tror jag det är som Bonickel. Vilket Bonickel också tyckte var intressant att liksom få den utmaningen, att han kommer veta lite vad jag vill göra och så vidare. Så att det blir spännande. Och se hur de löser varandras pussel, om man ska säga. Alltså det är så svårt så här. Alltså, Bonickel har ju såklart imponerat. Jag måste titta lite snabbt på Brundage här. Vad har han mött egentligen? Alltså ändå så här. Alltså hans torsk liksom. Oleksijczyk och Vieira. Det är inte så här. Det är inga dåliga förluster direkt heller. Alltså Oleksijczyk har avslutat jävligt många i UFC. Så att shit alltså, ja. Jag tror ju att så här, UFC hoppas ju på att Bonickel kommer vinna, att han kommer vinna snabbt. Och jag kanske bara följer med hypen här nu och tänker att Bonickel gör ju det. Liksom han har sett skitbra ut i sina två matcher så här långt. Han snackar redan om att möta Khamzat genom en titel. En match mellan honom och Khamzat hade varit jättekul. Jag tror bara att vi behöver se mer från Bonickel innan det blir av. För det hade varit kul att se de två. Vem kan stänga ner den andras brottning? Och liksom, de kanske bara stänger ner dem tillsammans och blir tvingade att stå. Det kan ju bli så. Men jag tror att Bonickel löser det här. Jag tror att det här är liksom Bonickels match att vinna. Och jag tror att han har fått... Jag vet inte. Det känns som att Jamie Pickett skulle typ kunna vara en tuffare match. Jag kanske är helt ute och snurrar där, jag tror att Bonickel vinner. Jag sitter på hypen här helt enkelt och jag tror att Bonickel kommer lösa det här. Som sagt, för min känsla är att Brundage är på den här platsen på grund av Bonickel, för att UFC är ute efter att bygga Bonickel helt enkelt. Vidare upp då. Det blir lite tvärtom här. Jag brukar i vanliga fall jobba med neråt, men den här gången blir det tvärtom för att det är bra fighter överallt. Charles Oliveira mot Arman Tsarukyan. Charles Dubronx, 34 år gammal, 178 cm lång. 34 vinster, 10 och 21 sub, 3 domslut, han har 9 förluster, 4 och 4 sub. Han har en no contest, kliver just nu in med vinst i ryggen mot Benil Darius, och just fan, han avslutade honom fort. Innan det, torsk mot Makachev, som då, där han blev av med titeln, det är 2022. Han gick en match 2023, skulle möta Makachev men fick dra kattet då. Alltså den här tycker jag är jätteknepig. Sen har vi Arman Tsarukyan, 27 år gammal, sjukt duktig kille. Senaste finns också Benil Darius. Slog ut honom i första ronden en minut. Han vunnit 3 matcher just nu. Damiris Magulov, Joaquin Silva, Benil Darius. Torskade innan mot Gamrot. Och där var det tydligt att 5 ronder var lite problem för honom. Innan det hade han radat upp 5 stycken vinster. Och det var efter att han hade torskat sin debut som var mot Makachev. Vilket var en jättebra match. Alltså 2019, han kommer in på kort varsel. Ingen visste vem han var. Han ställde till problem. Jag skulle nog säga att han gjorde lite den debuten som Diego Lopez gjorde mot... Evloev mot Movsar Evloev. Och liksom imponerade väldigt mycket, så att man blev så här, vem är den här snubben? Man fick upp ögonen för honom direkt. Jag trodde att han skulle vinna mot Gamrot, och hade den matchen varit bokad i 3 ronder, då hade han gjort det. För att han ägde de första 2, i min mening, så vann han de första 2 utan tvekan. Men han fejdade snabbt när de kom in i 3:e ronden och var tvungen att börja dra ner på tempot för att palla 5 ronder. Och det gjorde att han torskade. Så att jag är lite orolig för Tsarukyan. Så här, vi säger att han vinner och går vidare. Det blir intressant att se hur är hans kondition. Alltså när han ställs mot Makachev var det 5 ronder. Alltså konditionen måste vara on fucking point, alltså när det gäller det. Så att jag vet inte. Och nu blir det här med Charles Dobronx. Alltså jag hade kunnat säga Charles Dobronx vinner den här matchen alla dagar i veckan, men det är den enda förlusten han har just nu. Det är Makachev, the champ. Så att, och bara sättet han, alltså det är så här, båda kommer från helt spektakulära vinster egentligen mot just Benil Dariush. Det är bara att Tsarukyan avslutade snabbare. Det tog 4 minuter och 10 sekunder för Dobronx. Det tog 1.04 för Tsarukyan. Men det har också lite varit det som är, om man ska titta på en svaghet som Benil Dariush har, då är det de snabba anstormningarna. När han inte hinner komma in i matchen. 4 minuter in, då ska jag ändå säga att då har man ändå hunnit komma in i matchen. Men nu tänker jag lite på Tsarukyan, och jag tänker lite på den här Alex Hernandez. Att när han blir liksom stormad fort och inte riktigt lyckas hitta sitt momentum där, så har han, det kan leda till problem, vilket det nu har gjort 2 gånger när folk har gjort den attacken mot honom. Alltså jag vill ju säga the champ has a name and his name is Charles Oliveira, men jag är superkluven till det här. Jag är verkligen det. Jag är verkligen det. Den, alltså, och det kanske är för att jag så här innerst inne vill att Charles Oliveira ska vinna. Det är när jag börjar tänka rent emotionellt, så är det nog lite det. Att jag vill gärna se Oliveira ta hem segern. Alltså jag vet inte. Jag kommer säga så här, jag vet fortfarande inte. Jag kommer köra live på min Instagram på lördag, och då får vi se om jag har hittat en lösning. Just nu, jag vet inte. Men det är en jävla bra match alltså. Det är en sjukt bra match. Otroligt bra match. BMF-titeln Justin Gaethje, Max Holloway. Ja. Det här blir intressant. Justin Gaethje, 35 år gammal, 180 cm lång, 25 vinster varav 20 knock 1 sub, 4 förluster, 2 knock 2 sub. Kliver in med vinst i ryggen mot Rafael Fiziev och Dustin Poirier, som han toksläckte med en huvudspark i rond 2. Då har vi Max Blessed Holloway, 32 år gammal, 25 vinster, 11 knock 2 sub, 12 domslut, 7 förluster, 1 sub bara. Han har bara en submission förlust. Fan, det var Dustin för en massa år sedan, va? Yes, precis. Shit, 2012 är hans debut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Jävlar. Ja. Alltså, det här är också så här, jag var inget fan av den här matchen när den annonserades. Jättemånga var så här, oh wow, shit, vilken match. Men de är två olika viktklasser. Och Max Holloway Jag är ledsen, men när han klev upp mot Dustin 2019, alltså jag var ej imponerad. Ej imponerad. Han åkte på så mycket stryk i den matchen. Kanske var det för att Dustin där och då kanske var i sin liksom superpeak. Mycket möjligt. Men jag vet inte. I min mening, Max är inte i sin prime längre. Det här betyder inte att jag tycker att det är dåligt. Han är skitbra. Jag tror bara att det här är en dålig viktklass för honom. Jag tror att det här är en dålig viktklass för Max Holloway. Jag tror det. Och så blir det lite konstigt också det här med att han ska ha lagt på sig muskler nu för att gå upp till den här viktklassen. För att gå en match, ta BMF-titeln, sen gå ner en viktklass igen för att han vill fightas titeln med Topuria. Alltså det är så jävla konstig idé. Alltså det, jag får inte ihop det. Jag får inte ihop det. Vi vet redan att han klipper väldigt mycket vikt för att liksom, för att komma ner till fjärde vikt. Nu ska han upp till lättvikt. Alltså I don't get it. Alltså jag får inte ihop det. Jag får inte ihop det. Visst, det är en BMF-titel, det är UFC 300, allt det där, men varför lägga på sig muskler för att gå upp en viktklass för att sen gå ner? Eller är det så att han kanske skiter i att gå ner ifall han vinner den här titeln? Alltså, kan det vara det? Hade muskler på riktigt gjort skillnad när han mötte Dustin? Nej, det hade inte det. Dustin var bättre. Dustin var bara bättre. Och Justin Gaethje är jävla odjur alltså. Och är det någonting jag vill ge Dustin Gaethje den senaste tiden här, det är det att jag och Valdo många gånger när vi kommenterade Gaethjes matcher, den stora kritiken låg i att han fightades inte smart. Han fightas jätteunderhållande, har alltid fightats väldigt underhållande, men att fightas underhållande, det är lika ställer inte att man fightas smart där inne. Men den senaste tiden han har fightas jävligt smart. Han har fightas väldigt mycket smart. Han har varit mycket lugnare där inne. Han har fortfarande bjudit på liksom violence och allt det här som han vill göra. Var det most violent fighter in the UFC och allt så. Han fortfarande lever upp till det. Fortfarande. Men han väljer sina stunder där han kan backa upp en sekund och ta det lite lugnt. Och det är någonting som är väldigt positivt att se från honom. Så där är jag otroligt, fan, jag är imponerad alltså av Gaethje. Det är, snubben är 35, alltså tekniskt sett hans peak är över. Men att ändra sitt game och bli en smartare fighter så sent i sin karriär, ja, det är mognad framförallt. Han har blivit äldre. För att på en period fightades han ju på ett sätt som att hans karriär skulle vara över. Så han debuterade i UFC 2017. Han var ett bra tag alltså. Kom till organisationen obesegrad, World Series of Fighting och allt där. Jag tror att han var mästare där till och med. Eller han var mästare där. Typ, han har fightat i andra organisationer också. Okej. Torskat 4 matcher i UFC, De Alvarez, Dustin Poirier, Khabib, Charles Oliveira. Båda de här killarna gillar ju också att stå. Och jag, så här, det kommer bli en jättebra match. Det råder inget tvivel om att det här kommer bli en jättebra match. Alltså Max Holloway har aldrig blivit TKO-ad. Han skulle definitivt kunna bli det här. Speciellt så som Justin Gaethje har sett. Justin Gaethje, för att jag sitter med Sherdog och så har Dustins namn precis där uppe också. Vi säger Gaethje från och med nu bara. Gaethje, hans stil liksom jag tror att det kommer bli en hård kväll för Max Holloway där inne. Jag tror det. Jag tror att det kommer bli en väldigt tuff kväll för honom. För att Gaethje ser aldrig förbi någon. Han har en stil som är sjukt jobbig. Han har sjukt mycket mer power än många av dem som är i fjädervikt också. Sjukt mycket mer power. Jag menar 20 knock på 25 vinster. Eller TKO ska vi säga. Det är rätt otroligt alltså. Det är rätt otroligt för en lättviktare att kunna avsluta så många genom just det. Han har volym, han sätter press. Vi ser bara hur det gick mot Fisiv. Fisiv var bra i en rond, men sen vet, då kommer Gaethje börja göra sina grejer och då är det knas. Och senaste huvudsparkarna skickar på Dustin var ju bara galet. Jag tror att Gaethje vinner den här. Jag tror att Gaethje vinner den här och jag tror att Max Holloway, jag vet inte. Jag gillar inte matchen. Jag ska vara ärlig. Jag gillar inte den här. Jag förstår den inte. Det är en jätte, alltså det, och det blir så konstigt också för att ja, det är jätteroligt, men samtidigt jag får inte ihop det liksom. Det är en kille som redan har testat den här viktklassen. Det gick jättedåligt för honom att gå upp och så går han upp mot den här, mot det här odjuret. Ja, dare to be great och allt sånt. Absolut. Let's go. Det kommer bli en rolig match. Jag tror helt enkelt bara att Justin Gaethje kommer att vinna. Jag ska inte krångla till sakerna här så mycket mer än det. Nu är vi framme vid co-main. Willie Zhang och Zhang Jiaonan. Alltså det här är en cool match på ett sätt. Alltså det är, Willie Zhang var den första kinesen som fick fighta som en titel. Hon vann, blev också på kuppen direkt. Första kinesen att ha en UFC-titel. Nu är hon champ igen. Och möter Zhang Jiaonan som är andra kines att gå om en titel. Vilket är sjukt alltså. På så kort tid har liksom ytterligare en person från Kina. Och det är ganska coolt också att det är tjejer. Liksom. Det är ingen manlig kinesisk fighter har än så länge tagit sig dit. Vi får se om Song Yadong kan bli den som gör det. Men här har vi då. Vi börjar med utmanarinnan, Zhang Jiaonan Fury, 34 år gammal, 165 cm lång, 18 vinster, 8 och en sub, 9 domslut, 3 förluster, 1 och en sub, och så hon en och count. Kliver in med 2 vinster i ryggen, Mackenzie Dern, domslut, Jessica Andrade, som hon slog ut 2-20 in i första ronden, innan det är de torska mot Carla Esparza och Marina Rodriguez, split via Marina, TKO av Carla Esparza. Då har vi Willie Zhang, 34 år gammal, 152 cm lång, 24 vinster, 11 knock, 8 sub, 5 domslut. Hon har 3 förluster och det är 1 knock och 2 domslut. Hon har 2 förluster mot Rose Namajunas och sen så förlorade hon sin debut mot Meng Bo i november 2013. Nu har hon 3 vinster i ryggen. Jendrejczyk, knock, spinning backfist, Carla Esparza, sub, rear naked choke. Båda de här i rond 2, sen gick hon en 5 rondare mot Amanda Lemos. Jag tycker Jiaonan har sett bättre ut. Uppenbarligen för hon har vunnit de senaste 2. Men jag tycker att det har varit liksom det har varit skillnad på hur hon har. Jag vet inte, det är någonting. Jag tror att hon har lite hittat sin grej också nu när hon kör på Team Alpha Male och allt sånt. Men jag har lite svårt att se henne vinna mot Zhang ändå. Jag anser väl inte liksom att hon är på Zhangs nivå. Men det är under de här stunderna som de minst väntade vinner. Och då får vi gå lite till så här, Tidje Dillashaw, Henan Barrao. För er som var med under den tiden. Hur han gick från att vara sån otrolig underdog till att gå in och liksom äga. Så att bara det gör att jag får en sån här, alltså är det någon match där vi ska se som skrällarna skräll, då är det typ så här Jan som lyckas vinna mot Wei Li, typ så här avslutar henne i rond 2 så här, jätteoväntat, eller bara är superdominant i 5 ronder. Jag blir så icke förvånad om en sån grej skulle uppstå, även fast jag nu säger att hon är inte på hennes nivå och så bla bla bla, allt det här som jag liksom säger. För att på pappret, Weili Zhang ska vinna. Liksom hon är bättre, hon har en bättre resumé, hon ska ta hem en seger. Hon ska behålla titeln, hon ska ta den tillbaka till Kina. Det är hon som kommer ta den tillbaka till Kina. Men det är alltid under de här typen av matcher där underdogen kliver in och bara tokskräller. Så som sagt, jag säger fortfarande Zhang kommer vinna, men jag blir inte förvånad om vi ser en skräll alltså. Jag blir inte förvånad alls om vi ser en skräll under den här matchen. Den kommer bli intressant. Vi får se hur mycket respekt Shannon visar Zhang, om hon är respektlös mot henne eller om hon är så här, oh, champ, du vet, oj oj oj. Alltså det där kommer vi kommer se det direkt i första ronden hur hon väljer att gå in. Zhang är champ. Vi förväntar oss ju att hon ska kunna kliva in här och avsluta Shannon. Samtidigt är det lite att Zhang inte lyckades avsluta Amanda Lemos. Jag vet inte, det är någonting med den matchen också som gör lite att jag ligger på så här, ja men alltså fan, Jan kan skrälla. För det med på pappret kan jag nog tycka att Zhang borde typ ha kunnat avsluta Lemos. Men hon gjorde inte det. Så vi får se. Då har vi nått huvudmatchen. Alex Pereira försvarar titeln mot Jamal Hill. Nu vet jag inte om ni har hunnit läsa fighting-svepet innan ni lyssnar på podden. Podden har ju ändå släppts ganska relativt tidigt och tidigt. Men jag spelar in den just nu och den är 08.52 på morgonen. Så att jag vet inte om ni har hunnit läsa mitt svep eller inte. Men i svepet så pratar jag lite kort liksom om hur lätt tungvikt har sett ut sedan John Jones bytviklas. Och jag tycker det är en ganska intressant sak att titta på. För tittar vi på John Jones, han hade titeln mellan 2011 och 2023. Och ja, Daniel Cormier har också haft titeln däremellan. Det är alltså två personer som har haft titeln under de här åren liksom. Mellan 2011 och 2023 så är det två personer. Det är John Jones och det är DC. DC har alltid fått stryk av John Jones varje gång John Jones har kommit tillbaka. Och DC har egentligen lyckats vinna titeln för att den har varit vakant på grund av att John Jones typ har begått ett lagbrott, alternativt blivit flaggad för doping och blivit av med titeln. Det är det som är så sjukt, och det är därför såklart, doping eller ej nu, det är därför folk alltid lägger John Jones i liksom GOAT-kategorin. Det finns ingen som har som hållit en titel så länge. Sen kan man komma in om Khabib och liksom, vad gjorde Khabib? Han förklarade, vad gjorde han? Han försvarade titeln två gånger. Två, tre. Jag kommer inte ens ihåg. Jag tror att det var två gånger bara. Eller var det bara en gång? Ja, whatever. Det spelar ingen roll. Han försvarade inte titeln i liksom 12 år. Även fast John Jones nu har varit borta. Men ni fattar liksom. Men sen han lämnade och gick upp till tungvikt och klev rakt igenom Cyril Gane, så har titeln bytt ägare fem gånger. Den enda som har lyckats försvara den titeln just nu, det är Blahovic. Han har ett försvar på den titeln, och det var mot Adesanya. Tänker du att endast en enda person i den här viktklassen lyckas försvara titeln? Prohaska blir skadad. Ja, mycket heder, stolthet, show must go on, så här, den är vakant, jag ska inte hålla på den. Okej, okay. Hill vinner titeln mot Glover Teixeira. Hill blir skadad. Det är nästan ironiskt när jag tittar på Sherdog nu att Hill står och håller i en sko och han slet av sin akilleshäl när han spelar basket. That is fucking irony alltså. Men han också lämnar över titeln och då får Alex Pereira, Mr. Poatan, 36 år gammal, för den 7 juli 1987. Han är 193 cm lång. Han har 9 vinster, 7 knock, 2 domslut. Han har 2 förluster, 1 knock och 1 sub. Subben är hans debut och det var 2015. Och sen knocken är då Adesanya. Och sen klev han upp en viktklass. Mötte Blaovic, delat domslut, vilket sen gav honom en titelchans mot Jiří Procházka som kom tillbaka. Och titeln var ju då vakant. Han vann mot Procházka. Det galna här är, han debuterade i UFC 6 november 2021. Han tar titeln 12 november 2022, mellanviktstiteln, när han vinner mot Adesanya. Och Adesanya hade alla ronder innan det, men han liksom grävde djupt där och bam, massakrerade Adesanya 2 minuter in i den 5:e ronden. Då möts igen i april, han torskar till TKO rond 2. Kliver upp en viktklass, går en match för att sedan den 11 november 2023 ta lättungviktstiteln. Han tog alltså 2 titlar i 2 olika viktklasser inom loppet av 2 år och 5 dagar. Debut 6 november, mellanviktsmästare 12 november, lättungviktsmästare 11 november. Alltså 2021, 2022, 2023. Helt sjukt. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Alex Pereira har gjort precis det som vi alla trodde att Khamzat skulle göra. Khamzat har fortfarande inte ens fightat som titeln i någon viktklass. Det är galet. Det är galet. Här kommer en kille som bara har i princip stående och spekulativt hur hans markgame är, och tar titeln i 2 olika viktklasser inom loppet av 2 år.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det är så jävla imponerande. Alltså, det är, alltså hans resa är så, den är fan mig otrolig alltså. Den är otrolig. Vi tittar på Jamal Hill då. 32 år gammal, 193 cm lång, 12 vinster varav 7 och 5 domslut. Han har en förlust och det är den här, och en no contest, och förlusten kommer då 4 matcher bak när han möter Paul Craig. Och det är att alltså, armbågen gick ur led, men han blev avslutad via armbågar och slag. Sen dess har han vunnit mot Jim Crute, knock första ronden 44 sekunder, Johnny Walker knock första ronden 2:55, Thiago Santos rond 4 2:31, och sen Glover Teixeira var ett enhälligt omslut som gick hans väg. Krig, de två krigade på ordentligt där inne. Nu möter han Alex som är mästare, och Hill har själv sagt typ så här, men det här är en mismatch. Det här är en mismatch. Folk kommer få se. Folk kommer få se. Jag är inte lika övertygad på att det här är en mismatch. Och samtidigt så får vi inte glömma den här skadan, akilleshälen, vilket jag tror blir en viktig sak att titta på när det gäller den här matchen. För att vad har Alex Pereira för vapen? Han är helt sjuka vadsparkar. Helt otroliga vadsparkar. Och akilleshälen är jättenära vaden. Så att Vi får se liksom vilken stance Hill har, vilket ben som är fram, vilket ben som är bak. Jag kommer inte ihåg just nu vilken, liksom, om det var höger eller vänster akilleshäl som gick av. Jag minns faktiskt inte. Men det blir jätteintressant. Alltså, för jag tror inte att man vill ta de där eller vadsparkarna när man har precis fått tillbaka sin akilleshäl. Hur hel den än må vara, så liksom det där, vissa skador bara är nog inte jätteroliga. Sen vet inte jag hur det är och när den väl har gått av en gång, hur lätt är det att gå av igen? Ja, ni fattar. Men jag är inte lika övertygad om att det här är en mismatch. Alltså, det vet jag inte om jag köper, utan för jag kan se också, allt det jag säger nu är egentligen en grej som jag har skrivit om i svepet, men som jag skrev där, vadsparkarna, hålla koll från Pereira. När det gäller vinst för Hill, man ska verkligen titta på hur Adesanya vann mot Pereira sist. För det är en grej. Det här har brytits ner ganska mycket online också har jag sett, men det är just det att hans händer är väldigt lågt. De går ofta tillbaka till höften och han hamnar i de typen av interaktioner, så han skjuter jättemycket från höften, vilket lämnar huvudet helt öppet. Och det var det Adesanya såg och betade honom. Han fejkar ju att han är skadad, vilket är så briljant move utav Adesanya, att man är så shit, det här är ju repris liksom på det som hände sist. Men det var inte det, han var inte skadad alls, utan han lurade Pereira. Han bluffade. Alltså det är så, ja, jag tyckte det var jävligt coolt. Det är inte jättemånga som har använt sig av en sån bluff i UFC, i alla fall mig vetligt, för att vinna en match. Men Adesanya gjorde det ju briljant liksom. Han gjorde det briljant. Och det är nog sådana stunder som jag tror att Hill också kommer att försöka kapitalisera och hitta vinsten och hitta avslutet mot Pereira. Sen är Pereira en obehaglig prickskytt. Alltså kolla bara Sean Strickland avslutet och ja. Jag är kluven till den här med. Det är inte mismatch som Hill säger, absolut inte. Och jag kan mycket lätt se Pereira verkligen springa rakt igenom Hill. Men jag kan också se Hill hamna i ett läge där de är mot buren och han är medveten om det här. Så att det blir intressant att se också hur Pereira, när han börjar få liksom blodvittring där på att ett avslut kan vara på G, liksom, hur mycket förivrar han sig. Det blir intressant att se. Jag tror att det kommer bli en tuff match. Jag tror att det kommer bli en riktigt, riktigt tuff match. Jag tror nog också att det blir ett avslut. Det tror jag. Jag håller på vem jag tror vinner. Vi får se. Jag kanske vet på liven. Då kanske ni får svaret. Och jag vill bara passa på att tacka alla er som har lyssnat. Tack så jättemycket. Tack för alla er som delar podden. Det betyder jättemycket när ni gör det. Det ger podden ett uppsving. Så om ni är helt ointresserade av att säga fuck you på all din Patreon, du kan stoppa upp den här skiten, where the sun don't shine, alla såna där grejer, man får jättegärna dela podden. Jag uppskattar det jättemycket om man gör det också. Det är en jättefin gest. Så att stort tack, och speciellt nu inför ett sånt här stort event, ifall ni vill dela den på sociala medier, så uppskattar det jättemycket. Sist men inte minst, jag vill tacka alla Patreons såklart, men jag kommer slänga ut en extra shoutout här till mina T3, de så kallade champsen, och det är Kristoffer Pettersson, Fredrik Bojang, Fredrik Hansson, John Magnusson is back, vi har John Olsson, Jürgen Fleckerud, Lukas Tano, Marek, Martin Malmgren, Mikael, Oskar Kalin, Filip Bergman, Roger, Sebastian Sandberg och Simon Svan. Vilken jävla trupp alltså. Det var så mycket namn att jag höll på att tappa andan. Men jättestort tack till alla er som stöttar på T3. Det betyder så sinnessjukt mycket att ha er där, och att dra era namn varje gång. Det är min ära att få göra det. Så tack så jättemycket. Hörrni, nu ser vi fram emot en riktigt fet gala till helgen. Följ mig på min Instagram, @paulervaje. Det kommer att komma. Jag kommer posta på min story vilken tid jag kör live på lördag. Så håll ögonen öppna, så ses vi då. Ha det bäst, hej då.